Altså, egentlig så havde jeg forberedt noget helt andet, som lidt var en fortsættelse af det, som vi hørte, har hørt de sidste dage. Men så her i morges, jeg har sådan en lille andagsbog fra Spurgeon, som jeg ofte har med på min rejse. Og det er så ofte, at jeg bare mærker, hvordan det lige taler ind i situationen. Og så tænkte jeg, det som står i dag, det passer så fint. Og så passer det samtidig også til noget, som søster Angelina havde forberedt. Det skulle have været i går aftes. Det her, jeg skulle læse, det var et ord fra Mika 5. Og det var det, som Spurgeon går ud fra. De skal alle blive som de som er til oversblivende fra Jakob, de mange folk, de skal blive som dukken fra Herren, som dugdråber på græsset, som ikke giver op, eller man holder ud og heller ikke venter på mennesker. Altså, det er lidt underlig oversættelse. Mika 5, 6. Men det er ikke så vigtigt.
Nej, det var godt.
Jeg forstod i nogenlunde, hvad det drejede sig om. Undskyld, jeg havde min bibel med, men så havde jeg stoppet den ned i sækken, og så glemte jeg at tage den ud. Jeg har lagt det hele til rette. Altså, det her løfte, i det her løfte, så får vi et løfte som Guds folk, som er vældig højt og ærefuldt, og om hvad vi skal være for vores omgivelser. Og hvis vi hellige virkelig er, hvad vi skal være, så kan vi blive til en umådelig velsignelse for dem, vi lever sammen med. Og jeg tænker, det passer så fint, når vi nu skal ud til vores vanlige eller så vanlige omgivelser. Og så siger han, går ud fra det ord med dukken. Som dukken er rolig, upåtrængende, og på denne måde forfrisker alt i dens nærhed. Sådan skal vi også være. Dukken er stille og virkningsfuld, men den tjener til livets vækst og til glæde for dem, som den bor sammen med. Dukken falder frisk fra himlen, som diamanter, der glinter i solen. Disse gode mænd og kvinder, de tager sig af de fattige, de svage, sådan at hvert græsstrå, indtil hvert lille græsstrå, har fået sin dugdråbe. Enkeltvis er de svage, men sammen er de stærke til at udføre Guds kærlige vilje. Beskedne små dugdråber, som kan forfriske store hvide marker. Herre, lad os være som dukken, men også som en byge, måske endda en styrtregn, når Gud han byder dem at komme. Regnen spørger ikke om lov. Og sådan skal vi heller, i nogle situationer skal vi heller ikke spørge om lov. Men virke for Gud, om menneskene ønsker det eller ikke. Og regnen spørger ikke om tilladelse, som sagt. Herre, gør os modige og hurtige i din tjeneste, hvor du end stiller os. Så det, disse to aspekter af vandet. Men ja, jeg tænkte, det er vældig vigtigt, at vi også er modige, fordi at det behøver man at være i den her tid, hvor man virkelig kan få et slag, hvis man siger noget om sandheden fra Gud. Så der må vi være vise og kloge. Ja. Og så, jeg tænker, det som søster Angeline har forberedt, det passer vældig godt til lidt nærmere, hvordan vi kan nå dertil. At vi kan blive de hellige, som Gud vil, at vi skal være i denne verden.
Vil du læse?
De israelitter, der er i eksil blandt andre folk, vil være som dukken Gud sender, og som regnskyl over det tørre græs. Det kommer ikke fra mennesker, men fra Gud.
Så det som jeg har forberedt her, det handler ikke så mye om hvad vi skal gøre, men hvad vi skal være. Og jeg havde forberedt lidt og beskæftiget mig med ædelstene og diamanter. till vår samling vi hade i Norge i sommar. Och för ädelstenar är ju något som hör till Gud, till paradiset. Där i himlen läser vi mycket om all denna prakt och dessa smucka ädelstenar som är i det himmelska Jerusalem. Men också allerede i Eden, Gudshaven, så nämnes ädelstenar. Och det står icke i första Mosebok, visst man söker där. Men i Ezekiel 8:20, där förtälles det om alltså denna härlighet i Gudshaven. Det är en trist sammanhang, det är det med Lucifers fall. Men likväl, visst man läser bara och för att ta in något av denna skönhet och denna härlighet som är beskrivet. Så där nämnes också rubin och topas, krysolit, jaspis, safir, smaragd, manga och ända fler stenar. Och den mest värdefulla ädelstenen är diamanten. Och vi vill se lite närmare nå på hur den bearbetas. För det där kan vi se vilken möje Gud gör sig med oss, hans diamanter. För vi är hans diamanter och när vi hör detta så må vi höra med två öron. Det handlar om diamanter men det handlar lika mycket om oss. För vart människa har ett oändligt stor värde i Guds ögon. Han har betalt den högaste pris för oss. Vi blev lösköpt i Kristi dyrebara blod. Och i Esaias 3:4 står det: du är dyrebar i mina ögon, höjt aktet, och jag älskar dig. Så dyrbara är vi i Guds ögon. Och när vi ser vad är diamanter, vad är det, vad består det av, vad är grundstoffet i diamant? Någon som vet? Kull. Och mer? Ingen mer. Kun kull. Alltså att föreställa sig att en svart kullklump kan bli till något så vackert som en diamant. Det mest dyrbara. Hvordan går det an? Då är det ju hopp också för oss. Och visst vi är som en sån svart kullklump som icke något gott kan komma av. Men Gud, visst Gud bearbetar den, så kan det bli något så smukt och dyrbart som en diamant. Så det talade väldigt till mig. Ingen kan säga, alltså jag är gjort, lagd av allt för dålig material. Det kan icke bli något gott av mig. Ja, vänt. Visst vi kun är villig. Så för diamanter de bildas och blir till djupt i jorden under höjt tryck och höga temperaturer. Och i en sån gruve, heter eller mine, vad heter det?
Mine.
Alltså icke en väg ville igenkänna dem där, för det är lite grå och ja, matta. Så kun ett tränat öje kan se den. Och på samma måte fann mästaren oss en gång bland all jordens stenar. Och då vi var klar att övergiva oss i hans hand, så tog han oss i sin hand. Men självklart uslebet diamant kan icke brukas till ett smycke, för det sitter en massa dålig material på den. Så det ska först bearbetas på forskjelliga måter. Så noen av dem ska splittas eller skäras för att fjärna grå områder och dålig material. Det kan skäras i stycker, rensas, slipas och poleras. Så vi hör det, det hör noe med till att bli bearbetet. Och hver sten behandlas individuellt. Icke alla ska splittas eller skäras. Någon ädelstenar är allerede i små bitar som icke kräver någon sån särlig förberedelse. men alla ska slipas och poleras så att glansen kommer fram. Och kun höjt kvalificerade medarbetare utför detta arbete. Det är icke alla som kan hantera en diamant. Och våres himmelska mäster överlater heller icke sina dyrbara ädelstenar till tillfälligheter eller skepnen. Och själv, när vi själv icke är klar över att vi är i hans hand, så är det helt säkert att hans ögne ser alltid på oss. Så han har full kontroll över allt vad det sker med oss. Men diamanter, det är ju ett så hårt material, faktiskt det hårdaste av alla mineral. Så det kräver stor tålmodighet att bearbeta dem. Så det är otroligt krävande att slipa diamanter. Och värsten, själv den minste, placeras 18 gånger på den här sliperskivan. Och den roterar med cirka 2,500 omdrejningar i minutet. I minutet. Så det blir ordentligt bearbetat. Så ädelstenen skruvas fast i en holder och så blir den pressad mot denna skivan. Och när slipeprocessen är igång så lyder det som en blöt, stönnande sang. Och när man hör det, då vet man att arbetet går framåt. Och den sida av diamanten som ska slipas, den ska gentagna gånger smöras med ren olivolja blandat med diamantpulver. Och i Bibeln är ju olja en bild på helionden. Så när vi läser Guds ord och beder, så önskar Herren att salva oss så att vår förvandling kan fortsätta. Ellers ville vi kun bli ritset och skrapat, men icke slipt. Och ett spörsmål, har vi någonsin tackat Gud för våra slipesten, vår han arbetar på oss och förbereder oss till härligheten? Han önskar att slipa våra rukanter väck och fjärna det som icke är klart och rent i oss, så att lyset han själv kan skinna igenom. I psalmer 66 står det: för du prövade oss, Gud. Du luttrade oss som man luttrar sölv. Du låt människor rida hän över huvudet på oss. Vi måtte genom ild och vann, men så förde du oss ut till överflod. Tillåt vi Gud att utföra sitt arbete i oss, eller försöker vi att undgå processen? Detsamma kan ske med diamanter. Då ser man att den sprang ut av rammen. Så när det sker, så hjälper alla med att finna denna diamanten igen. De söker överallt på golvet, var är den? Och så kommer den tillbaka och slipeprocessen fortsätter, var den blev avbrutt. Så också för oss, det nyttar ingenting att flykta från Guds disciplin. Det är bara spild av tid. Gud vill fortsätta arbetet där var jag track mig tillbaka. Det ser vi för exempel i första Mose 16, där Herrens ängel mötte Hagar i öknen. Och vad säger han? Gå tillbaka till din fru Sara och ydmyk dig under henne. Hon ville flykta från denna disciplin och där hon, ja, det Sara gjorde mot henne, och ängeln sänder henne tillbaka. Och så fortsatte processen där den blev avbrutt. Men några gånger kan en sten stadig bliva ritset under processen. Så när detta sker, tager mästaren en matt eller slöv diamant och skrapar den mot den andra diamanten intill ritserna är väck. Så på den måten bearbetar den ena diamanten den annan, medan bägge är i mästarens hand. Och det Det upplever vi ju, för exempel, visst man bor i ett fällskap med andra diamanter, så kan man också bli vad som skrapad eller slipt mot hinanden. Jag kan tänka mig att det samma kunde möjligen ske i ett äktenskap eller i andra sammanhang. Men för varje sida där slipes blev stenen lysare, smuckare och mera genomsiktig. Och ändeligen är slipeprocessen avslutad. Vår strålande är nu de små sten i mästarens hand. Och icke alla diamanter är ens. De kan variera i störelse, farve, klarhet och glans. Och bådan de reflekterar lys. En diamant kallas ren när den vid 10 gångers förstörelse, när man icke kan se någon inneslutningar, alltså mineralska fragment i den. Och den är färgfri när den vid samma förstörelse heller icke har någon yttre färg och är korrekt slepet. Så när jag läste det så tänkte jag, visst man förstör mitt liv 10 gånger upp, well, vad ser man då allt? Det är något mer som ska slipas väck ända. Och diamantens värde blir också värderat utifrån dens vikt, färve, klarhet och slipning. Och det är intressant att ju vitare och mera färvelös den är, ju mera värdefull är den. Och ju tättare vi kommer på Gud, ju mera genomsiktiga blir också vi. Och den mest berömda slipning är briljantslipningen med 57 facetter. Så den slipningen maximerar diamantens ämne till att bryta solljuset. Och här, den dyraste diamant som någonsin är sålt. Vad kan den ha kostat? Har vi någon förslag? Ja?
Jag vill säga 1 miljard.
Nej. Nej, jag har omräknat i danska kronor.
Jag säger 1 miljard.
Nej, inte så mycket.
Jag säger 1 miljon.
Det är 420 miljoner danska kronor.
Det är nästan 1 miljard.
Ja, ja.
Ungefär.
Ja, vilket illa. Och för några år sedan blev i New York en diamant sålt för 110 miljoner kronor. Den var blivit bearbetad och slipet i ett helt år. Alltså en diamant i ett helt år. Och mannen i butiken där sålde den sagde: "Farven är vitare än vit. Den är helt färgfri och så genomsiktig att jag kun kan sammanligna den med en pool med isvann." Så då må man ju bara tänka på himlen. Och där det står skrivet i Uppenbaringen 4. Föran tronen var det något liksom ett glashav, så klart som kristall. Så det kan vi inte helt föreställa oss, men det lyder ju helt fantastiskt. Och sen här, nu kommer vi till det himmelska Jerusalem som vi har föran oss. Uppenbaringen 21. En ängel sagde: "Kom, jag vill visa dig bruden, lammets hustru." Och ängeln förde mig i onden upp på ett stort höjt bjäv och visade mig den helige by Jerusalem, där kom ned från himlen, från Gud, med Guds härlighet. Den stråleglans är som den dyraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Så där bruden och det himmelska Jerusalem är ett. Dessa levande stenar, dessa Guds diamanter som har blivit släpat under hela livet. Eller den tid han har arbetat med oss. Och i Romarna 8 skriver Paulus: Jag menar nämligen att lidelserna i den tid där nu är inne är för intet att regna mot den härlighet som ska uppenbaras på oss. Jag menar att lidelserna är för intet att regna. Jag menar visst en annan hade sagt det, men Paulus, vad har han inte allt varit igenom? Han har blivit stenad, han har varit i fängsel, han har lidit skeppsbrott som vi hörde igår. Eller fredag kanske det var. Men lidit så mycket och svik för sina närmaste. Och så säger han att det är ingenting mot den härlighet som ska uppenbaras på oss. Och lite senare i samma kapitel. Vi vet att allt virker samman till det goda för dem där älskar Gud och som efter hans beslutning är kallat. För dem han förut har känt har han också förut bestämt till att formas efter sin söns bilde, så han är den förstefötte bland många bröder. Och dem som han förut har bestämt har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdig har han också härliggjort. Så det är ett så fantastiskt mål vi har, och att alla lidelser i våra liv får ett helt annat perspektiv när vi vet att detta är den sliperskiva som Gud har tänkt för mig, för dig. Den ser försäljlig ut. Diamanterna blir behandlat lite beskällig, men likväl alla må slipas, alla må poleras. Men det giver allting en sån stor mening. Att det verkligen lönar sig att låta Gud göra sitt arbete och ha vår blick fästet på målet, det himmelska Jerusalem. Vi ber en kort bön. Tack käre far i himlen för din kärlighet som är så stor, som övergår allt vi kan tänka oss. Att du har ett sånt mål för oss och du har betalt den högsta pris för att lösköpa oss från mörket och bringa oss i din söns rike, in i lysets rike. Och att du gör dig den möje och har sånt tålmodighet med oss, och du vill fullända oss, vär av oss, att vi får lov att vara en diamant hos dig, när dig i himlen. Tack Jesus, och hjälp oss, minn oss på det, Herre Helligånd, minn oss nästa gång vi stönar över denna sliperskivan, och att vi vet den är från dig. Du har ett mål och du vill icke pröva oss över vår förmåga. Du vill bära oss igenom hela processen. Och att vi längtar efter att en gång få vara hos dig i din härlighet. Tack Jesus. Amen.